Väckelseprästen Lars Levi Lestadius som en norrländsk Sherlock Holmes. Britannia som bakgrund till sorgeprocessen efter en älskad familjemedlem och som självbiografi om att undersöka växtvärlden och att som forskare kanske fullfölja det ens mor aldrig kunde. Där har vi några av ämnena för böckerna i juni månads boktips som kommer från Malmö stadsbibliotek. Där boktipsarna Hillevi Andreasson och Annie Söderlind återvänt för nya boktag, omgivna av författarporträtt på biblioteket.
Och där är Jan Myrdal som tittar på oss lite snett och småsurt. Oj, ja. Från en relief.
Bara gubbar.
Är det bara gubbar? Och sen sitter Michael Johansson på väggen och sjunger för alla. Då har vi satt oss i Malmörummet på Malmö stadsbibliotek. I den gamla delen som kallas slottet och där det är fantastisk stuckatur i taket. Välkomna tillbaka som tipsare, Hillevi Andreasson och Annie Söderlind. Och det blir du, Annie, som börjar.
Ja, och då ska jag börja med en bok som heter Koka björn av Mikael Niemi. Och det är hans senaste roman, den kom ut i höstas. Den är faktiskt ganska omöjlig att placera i en viss genre. Och som vanligt med Mikael Niemi så spretar även recensionerna åt olika håll. Det kanske beror på att den är så bred och har så många ingångar som man tycker också olika. Men själv så blev jag positivt överraskad. Egentligen vet jag inte varför jag ens valde att läsa en bok med den här märkliga titeln Koka björn. Jag tyckte nog att det lät lite småäckligt på något vis. Men ingången för mig var också att en av huvudpersonerna är ingen mindre än Lars Levi Lestadius. Den här kraftfulla predikanten som satte igång en stor våg av väckelse i norra Sverige, eller norra Norden. Inte minst bland den samiska befolkningen. Och i vanliga fall så förknippar man ju lestadianismen med en synnerligen sträng och väldigt livsfientlig kristendom med många regler. Men den prästmannen som vi möter här, han är en man som predikar väldigt mycket mot dryckenskap. Och samtidigt är han alltid på de fattiga så de kuvade sida mot överheten. Och han lär många att läsa och skriva och kämpar också för samernas rättigheter. Och han är dessutom en hängiven botaniker. Så det är kring dessa skiftande egenskaper som romanen byggs upp. Det börjar med att en piga i trakten försvinner och hon hittas senare död. Och det tas för givet att det är en slagbjörn som härjar i trakten och en sådan infångas också och flås. Och tillreds eftersom det anses att en slagbjörn kött är särskilt kraftfullt att förtära. Men här kliver Lestadius in likt en Sherlock Holmes och drar logiska slutledningar om vad som har skett. Och kan få tillfälle att undersöka den döda kvinnans kropp och kan förstå att det måste vara ett odjur av ett helt annat slag som det handlar om. Det är en våldsverkare som ger sig på unga kvinnor. Och som följeslagare genom boken har han samepojken Jussi. Lestadius har hittat honom ensam och vanvårdad i skogen. Men han lär pojken inte bara att läsa och skriva på svenska utan också på latin. Och det är som sagt en väldigt mångbottnad roman som man dels kan läsa för den spännande upplösningens skull. Det är också intressant med det här 1850-talets liv i Norrland. Och så kan man läsa den för det här väldigt mustiga och poetiska och ibland lite grovkorniga språket. Jag tycker berättelsen har en ömhet för det som andra kan kalla kargt. Till exempel när Lestadius lär Jussi att även få syn på de allra oansenligaste örterna. Och det är en ömhet och omsorg såväl om växter som människor.
Har du läst mycket Niemi tidigare?
Ja, jag har ju läst hans genombrottsroman Populärmusik från Vittula som kom ganska många år sedan.
Och att förlägga en roman i en historisk miljö som han gör nu. Hur mycket av det som fanns, som var Niemi i början av hans karriär, finns i den här boken, tycker du?
Ja, det är väl just omsorg om det som kuvade och karga kanske överdrivet att säga om Vittula. Jag har den inte så färskt minne, men med mycket av det norrländska som jag själv kan få ta till mig genom litteraturen, inte bekant med personligen.
Okej. Hillevi hamnar mellan himmel och jord. Nej, inte riktigt.
Nej, inte riktigt. Mellan himmel och glo av en författare som heter Lorraine Fouché. Mellan himmel och lo utspelar sig till största delen på en liten ö utanför Bretagnes kust. Läkaren Jo har efter ett intensivt yrkesliv gått i pension och har sett fram emot att åldras på den här ön tillsammans med sin hustru Lou och deras vänner. Men livet blir inte alltid som han har tänkt sig, och när Lou blir sjuk och dör blir Jo ensam kvar med sorg och tomhet. Det var Lou som var familjens sammanhållande punkt, och i sitt testamente ger hon Jo ett uppdrag att se till att barnen är lyckliga. De har två vuxna barn, en son och en dotter, med egna ärr och trasiga relationer och vilsna barnbarn som alla på sitt sätt sörjer Lou. Det här är en varm berättelse berättad ur olika perspektiv om sorg och försoning och om att hitta tillbaka till varandra och också att hitta till en ny vardag.
Det faktum att det utspelar sig i Frankrike och Bretagne, hur stor roll spelar miljön och platsen i romanen?
Väldigt stor roll. Dels är miljöskildringen väldigt levande, man känner havet och vinden. Och just det faktum att de har levt och vuxit upp med barnen på den här ön och tagit sig därifrån och kommer tillbaka. Och hela den här historien är också en väldigt stor del av berättelsen om att hitta hem.
Har du själv varit i Bretagne?
Nej, jag blev sugen här nu.
Vad är nästa för dig?
Ja, då reser vi iväg till Israel i vår internationella turné. Det är en bok av Edgar Keret och den heter De sju goda åren. Författaren är från Israel, han skriver på hebreiska. Det är en sorts självbiografi, dock inte i en rak kronologisk ordning, utan den är uppbyggd kring hans sons sju första levnadsår. Det byggs upp med minnen och saker som har skett i det förflutna. Och författarens vardagsliv utspelar sig då i Tel Aviv. Jag tycker att Edgar Keret har den där speciella författarblicken att se det som är anmärkningsvärt och kanske lite skruvat i olika situationer. Och förmågan att göra en bra berättelse av alla de små händelserna som utgör vårt liv. Exempelvis berättar han mycket om sin pappa. Pappan överlevde som pojke förintelsen genom att i två år leva i en grop så liten att det var omöjligt att kunna stå upprätt. Och det här är ju ett levnadsöde som hade kunnat knäcka den starkaste. Men fadern växte upp till en man som i varje situation ville ta vara på livet. Och när han blir gammal, över 80 år, drabbas han av en obotlig cancer. Och av läkaren får han enbart dåliga valmöjligheter till behandling. Men pappan samtalar om dessa alternativ, likt en entreprenör han är, och säger: jag älskar att ta beslut när allt ser hopplöst ut. Och situationen nu är så hopplös att det bara kan bli bättre. Och så går han vidare i sitt liv ett litet tag till. Och om pappan berättar han också hur han skaffade lägenhet i sin växande familj. Men pengarna tog slut när det var dags att lägga golv. Men då lyckas han göra ett avtal med en golvfabrikant som lägger in klinkers i lägenheten. Det blir i och för sig olika färg i varje rum. Men detta gör han mot att firman får använda bostaden som visningslägenhet. Men han väljer att inte berätta något för familjen, som inte får veta något förrän försäljaren kliver in i duschen där unge Edgar står. Här finns gräl med hustrun huruvida den nyfödde sonen ska göra militärtjänst 20 år senare. Han berättar om besöket i Polen, som är moderns hemland, och där hon överlevde i gettot. Det är både roligt och det är lättläst. Man känner igen sig samtidigt som man besöker en vardag som är präglad både av det judiska arvet och av Palestinakonflikten. Och det är en humor som bottnar stadigt i livets eviga frågor om liv och död.
Har du varit i Israel?
Nej, jag har inte varit i Israel.
Och är det som med Bretagne här för Hillevi att du fick lust att åka, eller handlar det inte så mycket om Israel som om deras familjs öden och äventyr?
Det handlar nog lite mer om att tackla vardagens bekymmer och sätt att se på den Jag tänker inte så mycket på Israel, trots allt.
Och vart förflyttar Hillevi oss?
Kors och tvärs över hela jorden här nu. I den här boken som heter Träd, kärlek och andra växter. Den är skriven av Anne Hope Jahren. Det är en biografi om en flicka som har sin allra tidigaste minnen från pappans laboratorium. Hon växer upp i Minnesota med en mamma som var smartare än alla andra och som drömde om att bli naturvetenskaplig forskare, men som av omständigheterna hindrades och blev hemmafru istället. Det är en berättelse om en forskare vars passion för vetenskapen och nyfikenhetsdriven forskning knappt känner några gränser. Det är en äventyrsbok, äventyr i forskningens tjänst och hårt slit. Det är en bok om villkoren, nästan en debattinlaga om villkoren för vetenskaplig forskning och i synnerhet för kvinnliga forskare. Men det är också en mycket personlig berättelse om att leva med bipolär sjukdom, om uppväxten och om de allra viktigaste personerna i livet. Och ovanpå allt detta så är det dessutom en berättelse full av kunskap om träd och växter och deras villkor. Anne Hope Jahren, hon brinner verkligen för att dela med sig av sin kunskap och gör det allra svåraste både lättfattligt och konkret och roligt.
Och den bipolära historien, är det hennes egen? Eller?
Det är hennes egen och hon skildrar väldigt nära både de maniska episoderna också under den perioden där hon inte förstår att det är det det är och den hjärnan liksom verkligen går på högvarv, men också de neråtperioderna.
Och Carola Hansson står på tur.
Ja, jag har valt nu att berätta om en bok som jag läste redan för flera år sedan. Den kom ut 2005, men jag tycker att en bok väl värd att inte ligga och samla damm. Så jag vill ta fram den igen. Den heter Mästarens dröm. Vi får här följa de båda systrarna, Agnes och Adina, som på 20-talet väljer att bryta upp från sin hemstad Uppsala för att ge sig iväg på en väldigt strapatsrik tågresa på Transsibiriska järnvägen. Ända bort till provinsen Hunan i södra Kina. Och målet för deras resa är att öppna en missionsstation. De är väldigt uppfyllda av sitt kall och missionsstationens arbete når till en början väldigt stor framgång. Och systrarna talar allt mer flytande kinesiska, församlingen växer. Man öppnar till och med en högskola uppe i bergen. Men det här är en tid då oroligheter avlöser varandra i Kina. Det är nationalister och kommunister. De ligger i strid med varandra. Fattigdom och naturkatastrofer. När åren går så lär Agnes och Adina att allt mer känna den kinesiska kulturen. Och deras tankar upptas av själva syftet med missionen. De ifrågasätter sin ursprungliga övertygelse och de hittar nya djup i den kultur där de nu har rotat sig. Men det här är också en berättelse om systerskap, om deras likheter och olikheter. Också om den familj som de ursprungligen kom ifrån. Det är mycket de har lämnat bakom sig och inte velat tänka på lång tid. Om vad det var i barndomen som formade dem till vad de blev. Det är en roman som bygger på dokumentärt material om just om en historisk missionsstation som drevs av svenska missionärer i Kina. Missionärerna förväntades ju skriva hem och utförligt dokumentera sitt arbete, så därför finns det mycket i arkiven att hämta om hur missionärernas vardag såg ut. Och om du tycker om boken Mästarens dröm så finns det många fler böcker av Carola Hansson att läsa. Bland annat så har hon skrivit två romaner som handlar om den ryska författaren Lev Tolstojs söner och senare ättlingar som kom att leva i olika delar av världen till följd av sovjetpolitiken.
Och det känns som du slöt cirkeln där med Les Stadius i ena änden och missionärer i Kina i andra änden.
Ja, böcker om livsfrågor och religion, ont och gott.
Det sa Annie Söderlind som tillsammans med kollegan Hillevi Andreasson på Malmö stadsbibliotek svarade för denna månads boktips. Reporter var Dodo Parikas och böckerna som föreslogs var följande. Koka björn, historisk roman av Mikael Niemi. Talbok med text inläst av Örjan Blix. 12 timmar och 58 minuter och finns även i punkt. Mellan himmel och lo, roman av Laurent Fauché, talbok med text under produktion, beräknas vara färdig 30 juni. De sju goda åren, memoar av Edgar Keret, talbok med text inläst av Hans Cederberg, 4 timmar och 15 minuter. Träd, kärlek och andra växter, självbiografi av Anne Hope Jaren, talbok med text inläst av Annika Denke, 12 timmar och 30 minuter, finns även i punkt. Och slutligen Mästarens dröm, historisk roman av Carola Hansson, talbok inläst av Håkan Gyllander, 22 timmar och 19 minuter.